För en tid sedan hörde vi här på Tyresöradion 91,4. Eller på webben om man lyssnar, tyresoradion.se. Ordföranden i Syriska riksförbundet, Ibrahim Isak, från ett tuffmöte i november. Och nu ska vi höra andra halvlek av detta möte.
Kan du berätta lite grann om den här Assad-regimen? Det är ju de som man skyller det här på, för att de har den övriga befolkningen, de känner sig nedpressade. Kan du liksom berätta lite grann? Jag har inte riktigt klart för mig, det vet säkert du.
Assad-regimen själv och regimen i Syrien, de kallar inte sig för Assad-regimen. Det är någonting som vi här i väst hittar på. De kallar sig för front som styr Syrien. Det är olika partier, 7 partier som styr landet. Och Assad för kunde få makten i området och med hjälp av de här 7 andra partier styrde Syrien. Och då fortsatte man. Men under tiden det fanns folk som försökte, alltså regimen som i västvärlden som vi tror, alltså att regimen är shiiter och de styr och det, majoriteter är sunniter och det är konflikten så. Konflikter är verkligen mer, mycket mer än så. Det är mosaik av befolkning och det är intresse från andra stora länder som vill ha någonting i det här området. Och det har varit så hela tiden och det kommer att fortsätta att vara så. Och särskilt Syrien, det är väldigt attraktivt område och har varit så från flera tusen år tillbaka. Och nu är det med hjälp av Israel, vi försöker och hjälpa Israel också.
Fanns det i regeringen i Damaskus, du talade om 7 olika grupper.
Partier.
I dessa partier fanns det både alaviter, sunniter, kristna med flera.
Ja, partierna tillhörde inte till någon viss religion och det var inte religionbaserad. I Hizb al-Bas som finns och som styr landet och Bashar al-Assad eller Hafez al-Assad tillhör till den här partien. Och styrlandet, det finns kristna, det finns muslimer, det finns shiiter, det finns sunniter, det finns alawiter, det finns drus, det finns folk och kurder. Det finns från alla grupper. Och samma sak med alla andra partier. Så är en mosaik i allt, även i partier.
Varför sitter de kristna så illa till?
Kristna är minoritet i området. Och alawiter har försökt med hjälp av kristna och andra minoriteter i Syrien att styra landet. Man tror att kristna har fått en jättebra position i Syrien genom att stödja regimen. Och därför ska vi försöka att bli av med dem, sunniter och inte alla sunniter. Det är de som är rebeller nu och som får stöd från andra länder och har vapen och makt och pengar. De försöker att bli av med kristna. Jag backar lite när det gäller kristna. Det här är inte något nytt som hänt nu. Kristna har blivit dödade, torterade av Osmanska riket. När Frankrike kom till makten i Syrien och ockuperade Syrien, så det är ett kristet land och om vi går tillbaka lite mer, alltså korstågen och sånt, så går vi tillbaka och förstår varför kristna hatade det området. För att det har varit mycket muslimer där och kristna försökte att ockupera de här områden. Så vi kristna som är där ligger risigt till från början. När Frankrike kom och ockuperade området så fick de använda kristna för att de tillhörde samma religion. På ett eller annat sätt för att försöka att hjälpa dem att styra och ha varit soldater eller ha varit officerer i den här armén. Så där började lite hat mot kristna i området. Alltså jag har ni hjälper makt eller ockupation. Det är vad folk tror. Men egentligen är det inte bara så lätt att säga så. För att det fanns alltså de som har varit under den här revolutionen och blivit av med ockupationen Frankrike. Det fanns kristna. Mycket kristna fanns det i de här grupperna som har försökt att bli av med Frankrike. Så där började hatet och som jag sa till dig så småningom försökte regimen i Syrien också använda kristna. Och särskilt om jag pratar om en viss grupp som är muslimska bröder säger att ja, men kristna stödjer och de ska lämna landet. Och nu när det finns en grupp som heter Jabhat al-Nusra som tillhör till Al-Qaida som tänker på islam Och de tänker också på deras motståndare som är USA och imperialism. De är kristna. Och kristna stödjer kristna. Så vi lägger i sig till för att vi räknas som folk som hjälper USA och imperialismen i området. Så därför ligger vi risigt till. Det är min tolkning.
Men USA stödjer ju rebellerna.
Man vet inte vem...
Varför är inte USA oroad av att de kristna i Syrien får allt besvärligare? Jag läste också för några dagar sedan att 50 000 syriska kristna hade bett att få komma till Ryssland för att undan eländet, de var rädda.
Ja, jag kan bara säga så. Alltså, USA ser inte kristna eller muslimer, ser inte människor. USA ser bara intresse. När USA ser intresse i ett område, de kan bombardera, de kan använda kemisk vapen, de kan använda kärnvapen, de kan använda allt. Och du kan det här bättre än mig, jag har varit med Sydamerika och andra länder i hela världen, och så du vet allt som USA har gjort. De skiter i kristna och kristendom.
Syrien har inte mycket olja.
Det finns olja i området, men det är inte bara olja. Nu finns det någonting som heter Israel i området som USA skyddar. Och Israel vill gärna att alla länder runt omkring ska vara svaga för att det är hot mot Israel. Och genom att ha den här Syrien och Syriens regim som är jättestark och en av de starkaste länder i området, med hjälp av Ryssland, med hjälp av Iran. Sovjetunionen och Iran, så det är hot mot Israel. Och det här hotet ska inte fortsätta att vara. Vi försöker att försvaga dem genom att ta från dem kemisk vapen, genom att byta regimen och genom att dela det här landet till 3-4 olika länder som är jättesvaga och kan verkligen inte utgöra hot mot Israel.
I det tal du höll vid demonstrationen nej till krig mot Syrien, då nämnde du de där kemvapnen och du hade inte samma inställning som västliga medier.
Det stämmer, men det var inte bara jag. Även västliga medier så småningom kunde inse vad spelet har varit, och även i USA. USA själva har sagt, och herr Obama har sagt från början, vi har röd linje i Syrien. Om de använder kemisk vapen så ska vi anfalla. Och då är det jättelätt för andra länder som stödjer motståndarna att, ja men, hallå, här finns det en punkt. Hur ska vi stötta den här regimen? Ja men, genom att använda USA, och USA-president har sagt kemisk vapen är linjen. Assad, Bashar al-Assad eller regimen där, de är inte dumma i huvudet. De har varit med i stugan länge och de har varit med i flera krig och de vet allt det här och de har studerat i olika länder, strategier och krig, teknik. Så de är inte dumma i huvudet att gå och döda 100 eller 150 människor och säga med kemisk vapen och säga, men varsågod, vi har använt kemisk vapen, kom till oss då.
Men det var väldigt få som brydde sig om att tänka så. Jag skrev någon krönika i Radio Tuff som är, Assad verkligen så korkad?
Stämmer.
Att han några dagar efter att FN-observatörerna hade kommit dit skulle ha använt kemiska vapen. Det var
inte.
Ju att be precis. USA anfall mig.
Precis, och han är inte dum. Och han vill inte att USA ska
anfall. Men du antydde att rebellerna använde kemiska vapen.
Det var inte bara min analys. Det var 30 maj. Turkiska medier som har sagt att det var ett försök att smuggla 2 kilogram kemisk vapenseringas från Turkiet till Syrien. Och det är Turkiet och själva polisen där som har sagt den här. Och det har skrivits i alla deras medier. Och det här händer några månader innan den här kemiska vapen används i Syrien. Så det är ganska tecken för även de som är dumma i huvudet och inte förstår någonting att förstå, jaha, men om de har försökt att smuggla den här kemiska vapen under maj, vad är det som har hänt under juni, juli, augusti i öppna gränser där rebellerna styr landet? Så de kan hämta lite. Om det är Al-Qaida och Al-Qaida som har utfört den här 9-11 i USA och kunde planera för 5-6 flygplan att komma in och anfalla och göra all den här som de gjorde, de kan, tror jag, hämta 2 kilo eller ja, några gram kemisk vapen och bombardera ett område eller slänga det i ett område och döda folk och säga, men varsågod USA, kom. Jag säger inte att de är smutsiga, jag säger att folk i Syrien som vill ha demokrati, de är underbara. Och jag vill ha demokrati i Syrien, som alla andra. Men tyvärr finns det folk som utnyttjar den här. Och väst förstår demokrati enligt sitt sätt. När Hamas i Palestina blev valda av folk enligt demokratins principer, så sa vi nej till Hamas. De är inte bra. Det här är inte riktigt demokrati. Vi störtade regeringen där i Palestina för att Hamas tillhör inte till demokrati. De har inte erkänt Israel, därför de tillhör inte demokrati. Så den här demokrati är någonting som här i väst använder vi för att anpassa saker och ting enligt vår vision och vad vi vill. Och demokratin i Irak som är nu, vi vill inte ha den i Syrien verkligen. Vi vill inte ha den här demokratin med blod och med 100-150 människor som dör varje dag med bilbomber. Det är inte den här demokrati som vi är ute efter. Vi vill ha en annan form av demokrati.
Det var väl ungefär 2 år sedan som det började bli sidor och så igen. Mellan så här Assad och rebeller och sådär. Men innan det var det väl ändå rätt väl. Alltså Syrien var väl ändå ett rätt välutvecklat land med ganska bra infrastruktur och bra utbildningar. Och, alltså välmående människor. Liksom, varför gick de då emot Assad-regimen då liksom?
Precis. Från början är den här att du kommer precis som allt annat som har hänt i hela området. Vi vill ha demokrati, säger man. Men sen när andra länder ser att det finns folk som vill ha demokrati. Ja, men underbart. Demokratin är ett sånt land styrt med vapen och med underrättelsetjänst. Det är inte lätt att få demokrati. Du kan hamna i fängelse om du säger att jag vill ha demokrati. Men då andra länder var jättesnabba och kom in med vapen och hjälpte folk. För att få den här demokrati med beväpnade konflikt och inte med vanliga, alltså gå ut i gatan och ropa på jag vill ha demokrati, jag vill ha demokrati och jag vill störta presidenten. Det är därför kom den här konflikten, och när det blir blod, om du dödar min bror så vill jag gärna döda dig. Eller någonting sånt. Därför, det är det som har hänt. De motståndarna dödar någon från soldater och soldater vill döda, och sen blir det blod i området. Och grupper och tillhörigheter till olika religioner och olika sekter. Och det blir den här beväpnad konflikt och folk dör från den här sidan eller den här sidan. Så det handlade inte från början om att vi vill ha demokrati och vi vill inte ha presidenten. Men så småningom var det större makter i bilden som USA och Kina och Ryssland och Iran som har kommit till området med vapen och pengar. Och finns det vapen och pengar så kan du göra vad du vill i vilket land som helst, tyvärr.
Jo, jag kanske är väldigt dåligt påläst, men det är väl så här att Israel och Syrien, de gränsar ju in till varandra.
Stämmer.
Ja. Och då finns det ett område som heter Golanhöjderna.
Stämmer.
Och om jag inte har fel så har Israel ockuperat, för precis som namnet säger, det är ett högt område och de kan skjuta raketer och andra grejer mot Israel. Spelar den någon roll, den här ockupationen som Israel utövar mot Syrien, spelar det någon roll i den här konflikten? Det är min fråga.
Alltså jag ska säga, i arabländer, Israel finns inte. Och Israel är ockupationsmakt i Palestina. Det är vad man ser. Så hela Palestina är ockuperad i området. Och där finns det konflikter mellan Syrien, Egypten, Israel, Libanon i hela området. Och i folkmun, alltså det här är ockupation bara. Så Golanhöjderna ockuperades 1973. Mm. När man med hjälp av FN försökte separera de här två armén som hade den här beväpnade konflikten. Och då blev det Golanhöjderna till Israel. Men alltså förut behövde man en liten kikare för att titta på folk och använda vissa vapen. Nu behövs inte. Nu finns det satelliter och finns allt. Alltså den här, jag tror inte att det finns någon strategisk värde nu med den här utvecklade krig och med allt som finns nu. Det som händer, och vi ska inte glömma att Syrien under den här gränsen, det var inte en kula som kom från Syrien till Israel under den här tiden. Det var helt stängt, det här området. Det fanns ingenting. Syrien försökte använda Libanon och Hezbollah i Libanon och Sydlibanon för att hjälpa dem med vapen och pengar för att anfalla. Och Israel försökte döda palestinier i Libanon. Så konflikten där fanns det mellan alla arabländer och Israel. Det var på den här södra Libanon. Där fanns det konflikten. Golanhöjderna spelar inte så stor roll i den här konflikten, tror jag. Vad är det som spelar roll i det här området är att finns det möjlighet att försvaga ditt fiende, så gör det. Och Israel ser det jättelätt att försvaga Syrien nu. Det är jättelätt att komma och attackera. Det är jättelätt att säga till USA, ja men visst, kom och gör vad du vill. Det är lättare nu. Ryssland försöker att hämta nya tekniker och nya vapen och nya raketer som kan anfalla ubåtar och som kan anfalla jag vet inte vad i området. Och det är den här kalla kriget på nytt med hjälp av vapen i Syrien och med hjälp av konflikten i Syrien nu. Mellan USA och Ryssland och i bakgrunden finns det Kina. Och Iran också finns i bilden med kemisk vapen och tillverkning och allt den här. Så konflikten är verkligen större än Golan och verkligen större än Israel-Syrien. Det är verkligen större. Det är Ryssland och USA och ni har sett och ni ser alltså den här makten och konflikten mellan Putin och Obama och han har sagt så och jag ska säga så och du får göra den här och jag får inte göra den här. Det är jättestort, verkligen. Större än oss.
Om man skulle komma till en tvåstatslösning mellan Israel och Palestina, sett så, låt oss säga att båda staterna var nöjda, skulle det påverka konflikten i Syrien positivt?
Jag tror inte det nu. Konflikten i Syrien kommer inte att lösas. Konflikten i Syrien kan lösas genom att Ryssland och USA drar sig tillbaka och de kommer inte att göra det. De matar den här konflikten med vapen och med pengar. USA med hjälp av långa armen där, alltså Saudiarabien och Qatar och Kuwait och Jordanien och Turkiet. Vapen och pengar till motståndarna. Och Ryssland med vapen och pengar till regimen. Och samma sak med Iran, vapen och pengar till regimen. Och Hezbollah från Libanon. Så det finns hela tiden, du matar den här konflikten med allt.
Om USA... Då har ju inte USA intresse av att stärka Israel längre. Om den konflikten...
Ja, den kan lösas på 5 minuter. Mm. Den kan lösas på 5 minuter, verkligen alltså. Och då är det regimen som dödar alla motståndarna och så styr regimen. Tyvärr.
Mm. Förlåt, där förstod jag inte.
Jag fick en fråga. Om USA inte stödjer Israel längre... Skulle konflikten i Syrien lösas?
Då behöver inte stödja Israel längre om... Det är löst mellan Palestina och Israel.
Aha, du menar så? Alltså ja. Om den här konflikten löses på det sättet? Ja. Jag tror att Israel vill inte ha det här området kallt. Alltså de vill ha det hela tiden med konflikter och med vapen. De vill inte det.
Sen finns ju redan att i fredstid så finns ju ett större hot mot staten Israel vid en tvåstatslösning. I och med att palestinierna förökar sig.
Demografiskt,
och de kommer ju även, de vill ju återvända till sitt land, de som är flyktingar i andra länder. Så att man tror det rätt att det kommer bli en automatiskt så kommer Palestina i fredstid att ta över. För att Israel kommer behöva arbetskraft och den arbetskraften kommer från palestinierna. Man är ju rädd för att en fredlig lösning i området gör att det blir staten Israel försvagas. Så länge det inte fred, så länge det finns någonting så har vi någonting att kriga för.
Skickar USA pengar till Al-Qaida i och med att de är i opposition?
Ja, det skickas väl via Saudiarabien.
Ja, Saudiarabien hjälper. Ja, Osama bin Laden, det är CIA som har skapat Osama bin Laden från början, ni vet det, alltså mot Afghanistan mot Sovjetunionen, alltså det är inte något nytt.
Sen är det ju så att man ska veta de här länderna, arabländerna, det är att muslimska brödraskapet har ju varit den gruppering eller parti som har varit bäst organiserat. Och det är därför det är så lätt för dem att nu i sådana här tider blomstra till och även få in mer medlemmar. Man spelar på en väldigt öm sträng att det här är, vi vill ha en islamstat, vi vill ha sharia-lagar, vi vill ha det. Och det blir ju likadant, det är likadant i Egypten, det är likadant i Syrien.
Och sharia-lagar, det är ju likadant mellan Shia och Sunni.
Ja, sharia-lagar gäller alla lagar. Det
gäller alla.
De
gäller oss kristna också i Syrien.
Men det är ju jätteunderligt det här med att USA som verkligen hatar allting som gäller Al-Qaida och så. De sätter prislappar på, liksom, på ledare och så. Helst vill de se dem döda på en gång. Mm. Och nu stödjer de dem.
Men det, ja. De skapar ju en konflikt som är i Syrien, eller USAs intresse.
Mm. Mm.
Då försvagar andra
länder. Då är det lätt att göra det.
Men det, är så här, det kan inte ni svara på, men man undrar vad de säger inte det i USA, för att skulle amerikanerna själva höra det här, då skulle de undra vad som höll på. Vad de håller på med, så de har ju blivit nu lärda att man ska hata Al-Qaida och liksom, det är verkligen största fiende mot USA. Så de troligtvis får de inte höra att de USA nu stödjer Al-Qaida, alltså via Saudiarabien.
De påstår ju att de stödjer den, vad heter det, fria
armé.
Syriska armén.
Ja. Syriska armén.
Ja. Men vem är vem? Ja. Där, precis. Ja. Jag kan bara säga så, alltså det här är inte bara vi som säger så, det är flera Judith, alltså en judge i USA, alltså en dummare i USA, har varit på YouTube flera gånger och har pratat direkt med, alltså ja, i media med presidenten och visade bilder på folk eller soldater från Jabhat al-Nusra som tar hjärtat av en soldat som tillhör till syriska armén. Och ätit den här hjärtat. Och de visar det till presidenten. Och så är det till dem du betalar pengar. Och så om de gör så där med sitt folk. Vad ska de göra mot oss amerikaner om de kommer hit? Mm. Det är de som du stödjer. Det är de som har bombarderat här. Och det är det som händer. Det är därför ska du verkligen skicka pengar till motståndarna. Och vet du verkligen i vilka händer de har vapen ska hamna? Till slut, och mot vem ska de användas? Och då backade USA lite när det var den här känslan att tänk om Jabhat al-Nusra får styret i Syrien och attackera eller anfalla Israel, så att ja, när det blir islamsk styre, de ville bli av med Israel direkt, och det är det som stoppade USA, tror jag.
Det som vi syrier anser är värst i den här konflikten är ju att den vanliga människan inte får komma till tals. Och det gäller, väst har tagit en sida som inte en vanlig syr känner sig hemma med. Och regimen har, och Ryssland har tagit en annan sida som inte också en vanlig människa känner sig hemma med. Så att utav 23 miljoner syrier så är det en väldigt stor del som egentligen bara vill leva av fritt och lugn och ro. Och de kommer väldigt lite till tals, utan det som kommer till tals är ju rebeller och regimer.
Jag intervjuade nyligen Hashim al-Malki med i föreningen Syriens solidaritet. Han påstod att regimen i Damaskus nu hade givit grönt ljus till olika partier att verka i demokratisk ordning. Stämmer det?
Stämmer bra.
Gör det?
Ja.
När gjorde han det, Assad?
Han gjorde det för två år sedan.
För två år sedan, det är inte något nytt.
Var de inte nöjda med det då?
Nej.
Nej.
För att då var ju inte brödraskapet med det här. Han tillät inte religiösa partier. Han tillät bara politiska partier. Och då var ju inte brödraskapet med det här.
Nej.